With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Ja, vi säger hejsan hejsan, goddagens goddagens till alla kära podden lyssnare och hälsar er välkomna till ett litet jubileum. Vi nollar, Lo Olsson, för 13:e gången. Det är ju alltså podden nummer 130.
Ja. Men vadå, noll är ju noll och noll och noll och noll, 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 noll. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik som gör den fattiga så fattig och den rike så förbannat rik? Hur fick du den i huvudet just nu?
Det var jag lite vet inte, men det var med nollning. Men ni är välkomna. Känns ju lite special ändå att vi till slut har hookat upp. Det kan ju vara lite sent, denna podd, eftersom vi spelar in detta sent onsdag kväll.
Nej, klockan är bara 4 på eftermiddagen. Solen skiner och det är 23 grader varmt. Men det är det tydligen i Sverige också, jag har förstått. Det är indianskt.
Det vet jag inte.
Nej, du är inte i Sverige.
Jo, jag är ju
jag tycker jag känner igen bakom dig. Det är inte jättekallt, men det är inte jättevarmt heller.
Ja, vi har varit ute och rest på olika håll i Olsson.
Just det, för en gång skulle jag ha fått resa.
Vi har verkligen varit iväg, ja. Vi kanske ska börja där, för att Olsson har varit, om ni har ni säkert uppmärksammat på Olssons Instagram
och Twitter,
ja, om ni följer internationell media, så är ju Olsson fruktansvärt stor i Benelux.
Ja, Lux vet jag inte om det ingår, om det heter Benelux. Jag var inte i Luxemburg, jag var i Holland.
Men vi kan vara med det. Jag älskar att säga Benelux.
Ja, det är kul.
Stor i Benelux. Ja. Vad har du gjort? Alltså berätta, för du har åkt runt som stjärnförfattare och,
ja, det var,
och blivit intervjuad.
Det var skithäftigt. Jag blev hämtad och omhändertagen och lämnad och fick mat på bjuden på krog, och sen så blev jag hämtad och åkte tåg. Jag åkte tåg över Holland och Belgien till höger och vänster och fram och tillbaka och var på en mässa utanför Amsterdam där jag intervjuades från scenen av en som heter Dirk Koppes och som var en stjärnjournalist som gjorde både det ena och det andra. Han skrev om deckare och han skrev om mat. Och det var kul. Och sen fick jag sitta där och signera en massa böcker och i en sån där bokhandel som var där. Gud, vad du prasslar nu.
Ja, men var det liksom... Vad pratade... Alltså, det var intressant att veta vad de frågade och vad de liksom...
Ja, mycket handlar om Sweden Noir, Scandinavian Noir, alltså det skandinaviska deckarundret och varför det är så många deckare. Och, ja, sen frågade de om...
Vad svarade du då?
Jag sa att jag hade inget bra svar på det. Men sen, sen fortsatte vi runt till Antwerpen. Det var alltså den största mässa jag har varit på. Alltså, det var ju liksom säkert 7 gånger större än den i Göteborg som alla pratar om. Och där var jag med, intervjuades både ensam men också tillsammans med en isländsk författarinna som heter Yrsa Sigurdardóttir, som jag skam till sägans inte hade hört talas om innan, men hon är tydligen skitstor i stora delar av världen, framförallt i Kanada. Hon kom tillbaka och hon flög direkt från Kanada till Antwerpen. Hade varit i Kanada i 20 dagar, bara rest runt och gjort det. Hon skriver lite mystiska deckare med lite sådana spökliga inslag. Det är ju inte jag mycket för, men de var trevliga ändå.
Och så... Men visste hon vem du var?
Nej. Så är det med det. Jag vet inte, hon frågade när den skulle översättas till isländska, så det vet jag inte, så. Men den är översatt till spanska och holländska, och nu fick jag mejl från min tjeckiska översättare som hade hittat en del underligheter som alla har hittat utom vi själva. En kvinna i boken, hon har ett efternamn i första halvan av boken och ett annat i andra halvan av boken. Det är jävligt irriterande att ingen i Sverige upptäckte det, och, men de upptäckte det i Holland, de upptäckte det i Tjeckien.
Wow. Så, men jag tycker det har ju varit så fruktansvärt mycket, alltså när du har berättat för mig om hur det går till att göra bok, att de kollar liksom,
ja, jag vet,
varenda kommatecken.
Ja.
Hur kan man missa detta?
Jag är fullständigt obegripligt. Men min agent skrev här idag, det händer nästan alla. Alltså själv blir man helt blind. Om jag sitter och läser min text som jag ett har skrivit, två har skrivit om, tre har skrivit om för tredje, fjärde gången, och dessutom har läst och läst och läst och läst. Till slut blir man liksom blind för innehållet. Därför ser jag bara någon annan läsa det.
Ja.
Men det var kul, och intervjuades på scenen också av en kulturjournalist som heter på Der Standard, tror jag den belgiska tidningen heter, och han intervjuade mig också, som intervjuade en kulturtidskrift som heter Knack, och det var lite häftigt. Jag menar, kulturen i Sverige vill ju inte ta i deckare med tång ens en gång. Aha. Så att det var lite tufft, och förvånad också att så många där nere, framförallt i Holland, visste så mycket om Sverige, visste vad Skåne var. En kvinna som köpte boken, hon sa att jag köper den nu, sa hon, på holländska, men jag har läst halva på svenska. Men fan, ja, kan du svenska? Hon hade en bekant i Sverige, och det var många som kunde jättemånga ord och så här.
Men det är ju som Stjärten Auden, du vet, han pratar ju svenska ganska lätt. Visst, jag är en kompis, kompisen sen är en bekant Ove Kindvalls polare där i Feyenoord, Jan Mastenbroek, tror det, ja, han pratar också rätt sen. Jag tror att det är, utan att förringa de här människornas kunskaper, så tror jag ändå att det är nog ganska lätt att lära sig förhållande.
Jag tror det också.
Känns det,
ja. Ja, men det var kul. Jag fick ju Stjärten Auden. Han mässade ju mig på Instagram, men jag hann aldrig träffa honom. Det var lite tråkigt. Det blir nästa gång.
Ja, men vad häftigt att du har varit ute på äventyr och är stor i Beneluxgenerna som författare. Stjärnförfattare.
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas bara att, att det säljer också.
Men är det någon som kom det någon och köpte böckerna ibland, så boksigneringar, det har man ju hört från författare.
Ja, nej, det
till och med riktigt stora författare, ja, att det kan vara riktigt.
Nej, det är värdelöst. Nej, men det gjorde det framförallt i Antwerpen, så jag tror jag skrev en, jag sålde kanske 30-35 böcker, vilket är väldigt väldigt mycket.
Stoppade du pengarna på fickan då, eller hur?
Nej du, det går nog till mitt holländska, så härligt att säga, mitt holländska förlag. Du känner dem också. Och det var faktiskt väldigt roligt. Han som är min förläggare, som är chef på förlaget, han heter Bart Wessels. Och ja, du vet hur det är, man ska träffa någon sånt. Det var lite nervöst. Jag tänkte, gud, tänk om det är en tråkig, stiffig jävel. Man ska sitta där liksom i middag och vara trevlig och kallprata. Och så, jag hade liksom flera alternativ. Jag kan ursäkta mig att jag ska gå och träffa någon Stjärtenode till exempel. Något sånt. Men det visade sig att han var så jävla, vi blev jättepolare. Han kunde musik. Satan i gatan vad han kunde musik. Vi satt i timmar och gick igenom svenska garagerockband från 60-talet och framåt. Och allt. Och sen så gick vi över till filmer. Det blev en lång kväll. Alltså det var riktigt, riktigt roligt att träffa någon som man helt plötsligt hade så himla mycket gemensamt med. Och framförallt, nu har jag inte sett några recensioner, va? Men det var sådana bloggare, du vet, det är det största nu, bokbloggare som skriver om deckare och sånt. Att alla som hade läst den, de älskade boken. Det var liksom översvallande. Så här. Riktigt så var det ju inte bland svenska skribenter och recensenter.
Fan vad kul! Det gillar vi. Och med detta säger vi också att ni givetvis är välkomna allihopa, men framförallt välkomna till vår första lyssnare, Monsieur Staffan Olsson,
ja,
som ju är dessutom är tillika ett fint gammalt ord som du som deckarförfattare kanske kan ta upp någon gång i någon bok.
Nej,
tillika.
Ja. Nej, men det finns en känd låt om det. Tillika och marmar och hals.
Allting kan man härleda till musiken.
Ja, allting.
Tillika redaktionsmedlem Staffan Olsson. Vi har varit ute och rest.
Det har jag redan.
Jag har ju precis kommit hem här efter en, jag ska inte säga dramatisk hemresa, för det är verkligen att ta i. Men en intressant resa på alla sätt och vis. För jag har ju då varit, och det kan ju ibland vara lite ibland är det ju lite roligare att komma till sådana ställen som inte är som sådana ställen man har varit på flera gånger tidigare, så Paris eller du vet. Mm. Utan till, jag har precis varit i, vid foten av Karpaterna i västra Ukraina, i närheten av den polska gränsen i Lviv. Mm. Lviv, eller Lvov som de själva sa.
Ja.
Men det, så att det är ju ryska eller ukrainska, vilket ja. Man nu, det är lite olika. Och det var ju fin liten stad, lilla han säger den, så var det ju en fin liten stad. Det var ju en stad som faktiskt är med här i Världsarvfonden, läste jag mig till. Och, alltså UNESCOs Världsarvfonden, och det var ju cool, så här gamla, fina, härliga byggnader. Och sen så visade sig att svenskarna givetvis hade varit där och röjt på 1600-talet.
Ja, det,
då var de ju överallt, vilka svin i
ja, fy fan, alltså man tänker, ja.
Och nu var det andra svin på stan. Det var ju någon sorts extrem huliganer, ukrainska som, eller bara, tror man i alla fall, slog ner folk och rusade på. Och det var ju många oskyldiga Malmöfans som bara hade åkt dit för att gå på någon pub och titta på matchen, som råkade illa ut. Och det var ju tråkigt. Så man höll sig ändå, det är ju ändå ett land i, till viss del i krig också, så att man
höll sig i skinnet.
Ja, man höll sig gärna inne. Ja. Tog taxi till arenan och ja, promenerade kanske inte med 500 000 kronor som kamera på stan och så. Det får man liksom, ja, det får man liksom undvika. Det är inte värt. Det är inte värt det. Så jag var inte orolig så, för att det inte är ju, de jagar ju inte journalister i första hand, de här galna huliganerna, utan det är snarare andra, men det finns mycket annat som kan hända. Så man fick liksom hålla sig så lite i skinnet. Men då hittade ju vi en på, direkt på flygplatsen. Jag såg direkt att det var vår kille. Igor hette han, från Vitryssland. I en skramlig Mitsubishi. Vinröd Mitsubishi. Han kunde... du vet, det är alltid taxi.
Ja,
det är de man får ty sig till när man är så... Ja, man är ute på lite djupt vatten när man har inte varit där förut.
Och man har kort tid på sig och inte riktigt förberedd. Man är bara någon dag. Man måste snabbt, jag vet, jag känner igen.
Ja, man måste, du måste ha någon jävel att hålla i handen. Ja. Och då är det klart att det blir en kan det lätt bli en taxichaufför, för att, ja, det låter ju hemskt egentligen, men de vill ju gärna vara polare, för att de vet ju att här finns ju cash.
Ja, det är klart.
Och det var ju inte... Det är också hemskt. Det var ju liksom, jag tror han körde oss fram och tillbaka under de här 2,5 dagarna hit och dit och till flygplats och sånt. Jag tror jag betalade 30-40 euro totalt, och då var han överlycklig. Det var ju en otrolig hemresa direkt. Alltså matchen spelades ju 21:45 lokal tid.
Oj.
Jo, men de är en timme åt andra hållet.
Just det, de är. Ja.
Och då ska de börja 20:45 normal tid då ute i övriga Europa, man får säga. Så då började alltså lira de 21:45. Och så match, alltså när man var ju färdig jobbat framåt 1, då var man ju inte sugen på att ta en promenad genom stan.
Nej.
Utan, men då hade han, kom han och hämtade oss, och han hade problem med polisen. Han skällde ut varenda polis. Och det visade sig att i denna bil, det är bara några som ska åka med. Det var det hans son. Det var ju okej. Okay. Sen var det en liten grabb. På 10 år tänkte jag, stackars jävla svenska, jag måste vara i skolan imorgon, vem är det? Men språket var lite sådär, han kunde lite tyska som de ofta kan.
Vet. Ja, just
lite det. Och så var det en rejält toppad, alltså full man. Den lilla grabben och den fulla mannen tryckte han in. Det var en kombi, som två hundar, där bak.
Där bak, alltså i den.
Ja, jag fick sitta fram, foto Oskar som hade med mig, fick sitta där bak med kameran, och så då den vuxna sonen. Men de andra jävlarna fick sitta där bak. Och där satt han och sluddra fyllot. Och sen så var det en jävulsk kö, för det var någon olycka, då sa fyllot någonting om att man kunde köra en annan väg. Och så körde vi det rätt ut i Lvivs Arlöv. Mörkt och du vet, vägar med stora gropar och hundar som sprang och som det kan vara. Den här jävla stackars Mitsubishi hade ju, den körde ju i princip på fälgarna. Sen körde han för rött och han hatar polisen. Han, kurva skrek han till alla poliser. Det betyder inte att det är en sväng. Och han så vi kom fram. Han hade varit i Stockholm också, berättade han.
Yes.
Men jag litade inte på allt han sa, för när han skulle ha en liten sightseeing från flygplatsen så sa han, och där ligger Österrikes ambassad, sa han 3 gånger till 3 olika hus. Jag är inte helt undra på det. Visst är det så, Olsson. Man får ty sig till dessa fantastiska taxichaufförer.
Ja, man kan ju tänka att det är, men jag fick ju present en gammal bok av en död kursör som heter Torsten Ehrmark. Han skrev just om det. Jag tror den utspelade sig på 60-talet. Och han säger som alltid så är taxichauffören den som man får det mest av. Men det var lite tråkigt ibland när man skulle skriva att... Som en taxichauffören sa, då vet man det. Man har åkt från flygplatsen in och sen så åker man ut igen när man nästa dag är inte så kvar. Men jag tycker, varför är det så liksom att de ofta ska ha någon med sig? Jag har varit med om det också. Varför skulle han, vad gjorde den vuxna sonen? Så åkte han bara med.
Han kunde ju engelska lite grann, ska jag säga. Och han hade varit på matchen då såklart. Och det hade ju de andra också varit på något vis. Men varför inte de hade tagit sig hem tidigare? På för vi hade ju jobbat kvar.
Ja.
En dryg, minst en timme.
Ja.
Och den lilla grabben hörde inte till fyllot, så han fick ju sitta med fyllot där bakom. Ja, det var ju väldigt speciellt. Sen blev det tyst. Efter ett tag var det helt tyst och hade ju fyllot somnat där bak. I bakluckan. Nej, jag vet inte. Det har hänt mig också. Att, nej, och där, plötsligt ska de vara med.
Ja.
Han ska åka med här. Ja, just. Ja. Imorgon då. Jag tror att han frågade heller. Nej. Vi hade ju inte sagt nej. Men nej. Ja, var lite...
Jag tror någonstans så var någon som han hade sin fru och hund med sig. De satt fram, frun och hunden. Det säger, it's my wife. Så jag så åkte de runt där. Och hon var med hela kvällen.
Jag talar om att åka fort då. I mörka vrår och gränder. Du kunde inte se matchen, va?
Nej, till slut hittade jag där jag brukar gå och se den. De sa att de hittade en bra som streamingtjänst och då kan de inte visa det. Det sket ju i det. Jag pallar inte det. Så jag såg precis som för 2 veckor sedan så såg jag Real mot PSG. Och, ja, men jag fick ju rapporter från kamrater, från dig och från Lyr och från Anders Svensson. Inte den, utan den andra hela tiden om utspelningen för, som det tydligen var.
Det var en klassisk utskåpning. Det kändes som att det skulle stå 4-0 efter en kvart. Det här Malmö är... De kan fortfarande... Jag tror nästan vem som helst småskaka på hemmaplan. Men borta är de är för dåliga. De är inte tillräckligt bra.
Nej, men
nu är de ju Champions League och det är bra nog. Alltså, men det här, nu möter de för bra lag. Ja. Och de här Shakhtar är ju fruktansvärt bra. När de väl fick upp... Jäklar, vad det... Ja, det blev okej. På lite speciellt också. De spelar ju, alltså Donetsk, som Shakhtar kommer från, ligger liksom 100 mil ifrån det här Lviv.
Ja.
Sen så håller de ju till, normalt tränar de ju, de tränar och sånt i Kiev, så är det också långt därifrån.
Mm.
Och då, men i alla fall då kom det ju, jag vet inte hur många kan komma på den matchen, det var liksom ändå 25-30 tusen åskådare. Det tycker jag är, och det såg var ju väldigt tydligt att det var ju inte folk som gick i Shakhtars färger och sådär halsdukar, utan det var, ja, de bara kommer få kolla på lite fotboll. Det hade jag kanske förstått om det hade varit Real Madrid eller PSG.
Mm, ja.
Nu var det liksom ett litet svenskt lag som kan vara aldrig hade att tala om. Så det var ju speciellt. Också speciellt en sak som är så typiskt med, när de är nya, det här var ju en halvny arena för EM 2012, det är att de inte kan hantera högtalarsystemet. Så det var ju sjukt bra ljud, får man väl säga, men en speaker som skrek och spelade musik, ja, det var knappt så det gick att röra sig på läktarna, så högt var det.
När du säger det nu, det minns jag att det var, alltså jag såg ju bara Sverige sen fick jag åka hem från Ukraina då under EM, för jag skulle på OS sen. Just det, ja. Jag behövde inte vara kvar hela tiden. Nej. Men jag vet, man satt på läktaren där i Kiev och skulle skriva efter matchen. Då drog de ju igång ett dis, alltså det var, och det har du rätt, det var en öronbedövande volym. Det gick liksom inte att koncentrera sig på vad man skulle göra.
Nej. Eurodisco kände de i paus, alltså det bara.
Ja. Men framförallt att man gör det efter matchen, det när folk hade gått hem. Det var alldeles tumt.
Ja, det gjorde de faktiskt nu också. Du vet, så det skriker i öronen på dig.
Ja.
Det gör ont. Mm. Gjorde ont i öronen. Mm. Så, det är om detta. Lviv, det var en upplevelse i sig. Köpte, man vill ju alltid titta lite lokala tidningar, även om man inte har en aning om vad det står. Köpte jag 2 tidningar som hade liksom ett format. Nu försöker jag visa här. Det var som ett...
pocketformat.
Ja, ja,
fast var sånt tidningspapper som vi har hemma, fast var liksom pocketformat. Och så var det så här 12 sidor. Kostade, köpte två tidningar, sporttidningar var det. De kostade totalt 3 kronor ungefär. Mm. 3,50 kanske. 8 pengar, 3,50.
Vad de var då? Förstod du något? Vad skrev de?
Foto-Oskar hade någon sorts app såklart. Som man kunde liksom lägga över med, så kunde översätta det till engelska om rubrikerna och så. Jaha. Men nej, det gick inte att tyda allt. Och jag frågade någon, så det var en det var, det var mycket kiosker, du vet.
Ja, 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 precis. Ja, fan vad mycket kiosker det är.
Så mycket tjolla, små stycken. Och då var det en tant där som försökte förklara lite för mig så att de hade skrivit och hur och vad. Och så, men det var ju det inte himla lättat. Nej, det handlade om, mycket om Serna och Eduardo och de här stora skärmarna. Så att, inte så mycket om egentligen om Malmö och matchen och så, men det var någon grej om Rosenberg, det var det och så. Det var det. På tal om det, Olsson. Om vi bara lämnar kort Lviv och tar oss till Allsvenskan i fotboll. För den har ju faktiskt avgjorts efter det att vi hörde senast. Mm. IFK Norrköping.
Ja.
Alltså, vilken skräll. Jag skrev någonstans att det kändes som den största skrällen sedan Hammarby vann 2001. Vann de.
Ja.
Håller du med?
Ja.
Alltså, jag på förhand så. Alltså, ja.
Ju längre hösten gick och man såg att de höll liksom, och då fortsatte jag, trodde de skulle vika ner sig framåt hösten, men det var ju faktiskt en stor skräll.
Ja, var det inte lite så med Hammarby också på den gången att man liksom, nej det kommer, det kan de, nej inte Hammar, de är inte tillräckligt bra. Och så gick hösten och så vann de, ja. så vann de och till slut så sen kan jag hålla med om att de kan inte vara så bra, det Hammarby-laget, men de vann ju Allsvenskan. Det här Norrköping är klass på många håll och fötter.
Ja, vad häftigt.
Mm. Jag var i Göteborg utsänd av Getingen och såg IFK Göteborg Kalmar. Jag går disco.
Ja.
Han får man släppa med sig.
Ja, jag ser det. Han är överallt nu. Han säger.
Ja. Han var i Lviv också. Ja. Och det var ju ett antiklimax för Göteborgs fansen. Någonstans så var det liksom chockartad stämning när det plötsligt stod 2-0 till Kalmar, som inte haft en siffra rätt under hela den här.
Nej, det var konstigt.
Och så var det ju hela den här soppan sen efter, fick man gå där Rosenberg då, och där fattade inte jag riktigt. Göteborgs anhängare var så förbannade på Rosenberg, och för han blev utvisad. De var förbannade på Malmö. Jag liksom försökte förklara på något annat, så man kan bara liksom bara ansvara för sitt eget lags matcher. Det går aldrig någonsin att säga att de skulle gjort det mot någon annan, eller för att det är liksom, det är en serie och då är det så. Mm. Det funkar så liksom.
Men det,
man ansvarar bara för sitt eget lags match, för de poängen man tar. Hade IFK Göteborg inte förlorat bägge gångerna mot Malmö FF, så hade de ju förmodligen vunnit serien. Mm. Så det går liksom inte riktigt att. Nej, och där var ju väldigt många, bland annat Jörgen Lennartsson, väldigt tydlig också med det och säga att men herregud, det blev ju 2-2 i vår match. Och vi har ingenting att säga, de som tar flest poäng när serien är slut är värdiga vinnare. Han var bra där, Jörgen Lennartsson, efteråt. Jag läste även att någon annan spelare i Göteborg hade pratat om detta. Om det var Mattias Bjärsmyr som sa att man får liksom tänka sig för vad man säger. Så jag håller med. Jag vet inte, hur var det för reflektioner från New York-håll? Eller du har ju varit i Holland kanske då?
Jag var i Holland, ja. Så jag har inte så många reflektioner över detta. Jag bara men det är ju ett sätt att liksom försöka, vad heter det, inte självbild, vad är det för ord ute? Att ett försök att liksom hela tiden tänka, nej, vi är inte så dåliga. För att vi hade kunnat vinna om det och det och det och det hade hänt på andra arenor. Men så är det ju inte. Det Och hur skulle då liksom Marcus Rosenberg, ja, jag har inte sett situationen heller, men jag har ändå fått från ganska sansade bekanta som tittar, och det är ju inte klokt, och hur gör han så här, och så det var något sjukt i detta, och det kan inte ha gått rätt till och så vidare. Men vad är det som säger att de skulle ha förlorat? Eller man måste då kunna säga att IFK Norrköping var ett bättre lag, så är det ju.
Ja. Men det var ingen, det var ju vi och många andra som aldrig riktigt ville förstå det, kändes det som att de var så pass bra. Mm. Det var ju faktiskt de som vann matchen med 2-0 borta mot Malmö FF. IFK Norrköping, sen är det ju det här, jag kan liksom inte heller köpa det här, det var det bättre om AIK och IFK Göteborg hade vunnit ligan. för de skulle ha större chans att lyckas ut i Europa. Jaha, hur vet man det?
Nej.
Då, det är klart att Norrköping, det var länge sedan de spelade europeiska matcher och så, men AIK och Göteborg försökte ju verkligen den här säsongen och det gick inte alls bra. Det där vet man inte. För, ska vi vara helt ärliga, så sitter vi kvar med den problematiken att när IFK Norrköping till exempel ska kvala in till Champions League så har det gått 8 månader sedan de vann ligan och då kan det vara ett helt...
Ja, så
då måste man bli bra på att bygga ett nytt lag. Ja. Från nu till det är dags att kvala i augusti så är det ju ett tag.
Mm. Men jag tycker också det är lite fascinerande att man har alla de här åren så har man inte hört så mycket från Norrköpings håll, om man säger så, från supportrar. Men helt plötsligt så verkar det som hela världen, alltså som alla, alltså det drällde ju in på Twitter överallt, liksom, ja, och vissa och kommer du ihåg, jag kommer ihåg när du för länge sedan skrev, vad fan, var kommer de här ifrån? Jag har aldrig haft något emot IFK Norrköping. Jag tycker Jan Andersson tycker jättemycket om honom, deras tränare, och många spelare i laget som jag alltid haft kommit på överens med och haft kul att jobba med och sånt där, så att det. Men helt plötsligt dyker du upp. Aha, vad säger ni nu då? Vi har...
Ja, men du vet inte, sådana har jag också fått några. Man har skrivit, ingen neojournalist, ingen journalist trodde på IFK Norrköping. Ge du mig en enda som trodde på att IFK Norrköping skulle vinna guld. Ja. Så, grattis. Då hade riktigt satt 100 lapp på någon sorts odds-indikator så hade det blivit rik. Mm. Nej, det var ju ingen som trodde att det skulle vara möjligt. Nej, det är klart att det fanns någon som trodde, men liksom, som var övertygade, tror jag inte.
Nej.
Alla har väl tippat de 8-9 som har.
Ja, som valet. Och alla hade ju tippat Malmö FF som vinnare. Det var det som var så hemskt. Det skulle införas någon sorts regel om att pengarna de fick, det skulle fördelas på någon sorts socialistiskt, kommunistiskt sätt, att alla skulle få del av deras vinstpengar. Sånt där. För att nu skulle de dominera svensk fotboll i all evighet och ingen annan skulle få någon chans. Men ja, de som klagade mest, de tog aldrig den chansen nu. IFK Norrköping är svenska mästare och det är ju nice.
Ja, Malmö FF har aldrig varit rikare och det var länge sedan de var så dåliga som femma i allsvenskan.
Ja.
That's a fact. Pengar hjälper, men inte med allt. Eftersom att ju bättre man på något vis är, ju lättare blir man sönderköpt och då ska man bygga ett nytt lag. Och det är ju hasard till stor del.
Mm.
Och då menar jag inte spela.
Nej, jag skulle precis... Fan också, det var snabbare. Jag skulle precis säga, menar du han?
Jag tycker att det var ju intressant någonstans att läsa att David Elm... För det är så sällan spelare pratar om sånt. Kan man säga lite tyvärr. För jag vet hur många upplever det, vad de tycker det liksom är jobbigt att ge sig iväg och säga vad de tycker och tänker. För att de inte vill ha det i nacken sen. Men han och hans bror... vad heter han, Rasmus Elman, hade dömt upp men och fått utstå och det kastades massa saker och så skräcks. Och det hade inte, det han sa sen där, han hade kanske inte så mycket, jag fastnade inte så mycket för det som hade hänt i Göteborgsmatchen, utan han sa generellt att detta djävulska hatet som jag också ser och upplever på allsvenska arena och som man på något vis har tyst accepterat, alla har gjort det. Det skriks ju sjuka saker och då är det både från VIP-läktare och från hardcore-läktare och överallt. Och det visas upp ett sånt osannolikt mörkt och trist hat, ja, liksom, jämfört med andra lagsspelare och ledare och sådär. Det är någonstans lite nytt. Det tycker inte jag har funnit. Om man inte har hört det på samma sätt som man har gjort de senaste 10-15 åren. Innan dess var det inte alls på samma... Det kan jag inte tycka var på samma sätt. Och jag undrar liksom varför det blev så. Många höll med mig när jag skrev dem på Twitter. Däremot var det en kille som sa, ja, men man måste förstå kärleken till laget för att förstå hatet. Men jag kan liksom inte köpa det, för det är sånt oresonligt hat som man bara vräker ur sig gentemot andra människor, som jag kan tycka är i det närmaste omänskligt på något vis. Mm. Alltså, så vuxna människor, om vi talar om vuxna människor här, ska ju inte, varför bete, man ska inte bete sig så. Sen är det en helt annan sak om man har sjuk kärlek till sitt eget lag. Men ja, men fortsätt ha det då och avsky inte andra för att de spelar ett annat lag. Mm. Men jag kanske är,
men det, men, är vilse. Men det är just det också att man kunde se på den tiden jag åkte. Alltså det är liksom, en sorts av ansiktena är nästan förvridna av hat. Va? Det är liksom spända muskler, man röda i ansiktet och står och skriker saker och ting som man inte ens säger för sig själv. Åt spelare och andra. Ja, det är fullständigt oresonligt. Ett oresonligt hat. Jag undrar var det hatet kommer ifrån. Och för länge sedan sa de alltid, men man måste hata för att kunna älska. Ett fan vet jag, det måste man inte, tycker inte jag, men så är det.
Nej, åtminstone inte på det viset. För nu talar vi om, låt mig också säga att det är liksom inte alla, men det är alldeles för många som jag ser och hör och har gjort under flera år nu när jag har bevakat all svensk fotboll. Alltså man ser bilder ibland när någon har kastat inkast och ser det fans bakom. Alltså det ser ju inte klokt. Alltså när man ser hur dessa vuxna människor skriker ut sitt hat gentemot någon som ska kasta ett inkast. Egentligen blev jag bara mest trött för att jag tycker att det är trist. Men jag tyckte det var bra att David Edman tog upp det, för att det är klart att spelarna känner av och märker av det och tycker någonstans att det är för jävligt, fast de inte vill prata om det, för då får de igen det liksom, känner de, så att de låtsas som inget. Det var bra att han tog upp det, när han frågade sig varför detta hat, hur har det blivit så här. Han får ju utstå det hela tiden eftersom han är en den typen av spelare också, som kan rätta upp folk, kan jag tänka mig, och med sitt spelsätt och lite tuff och sådär, och spelar i ett lite mindre lag. Han tycker att han får höra det hela tiden, och han tycker bara att det är... Ja, och så säger han också, men det har man lärt sig att leva med.
Ja, exakt.
Ja, och då är det så, är det så vi ska ha det? Ja, det kanske det är.
Ja, kanske det.
Då kanske vi bara ska bara liksom skita i att folk står och skriker vad som helst om andra människor för att det är en fotbollsmatch. Ja. Och jag talar, alltså...
Plus att det kastas. Jag vet att någon gång, jag kommer inte ihåg vem det var, en hörna som du sa, så efter matchen pratade med den spelaren. Vem fan var det? Jag har glömt vem det var. Kan det ha varit... Ja, minns inte. Jag sa, du, vad fan var detta? Det var du som, det här var ingenting. Det brukar vara värre på andra matcher. Men man vänjer sig. Det kommer in mynt och golfbollar och sånt. Det, jaha, så det är det så på det och deras arbetsplats på något sätt. Ska det vara så liksom att man kommer in på någonstans och börjar man kasta saker på folk? Det har du och jag har pratat om många gånger, att om man går på gatan och ser någon, och den här gillar inte jag, eller den, så kastar man en golfboll i huvudet på den människan. Man åker ju in ju. Men gör du på fotboll, det liksom ingår i konceptet numera.
Jag skrev en gång om det när det kastades som mest av annat. Det är ju några år sedan nu, så skrev jag om det. Jag tror det var första meningen. Alltså, som gick typ så här. Om vi ska vara helt ärliga, normalt vettiga vuxna människor kastar inte saker på andra.
Ja.
Alltså det räcker ju att börja där. Ja. Man gör det. Alltså det är ju, djur gör ju det kanske. Och barn. Men inte liksom, man gör ju inte det. Kastandet är ju sjukt och trist på sitt sätt. Men jag ställer mig mera frågan till hur det blev, hur detta hat uppstår. Men med det sagt, det var en häftig allsvenska på många sätt. Om vi nu ska säga det positivt, så var det faktiskt det. Det var en häftig och cool allsvenska. Det var ju hur mycket folk som helst på många matcher. Det var kul att vara i Göteborg. Det var utsålt på sista matchen till exempel. Och det var ju liksom väldigt många matcher som hade oerhört mycket folk på många olika håll.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så jag längtar faktiskt till det dags igen på något vis att se de här matcherna och se hur det här kommer att utveckla sig. Ska IFK Norrköping vara en ny liksom, liten maktfaktor? Hur ska Malmö ta se tillbaka? Ska lag som AIK och IFK Göteborg liksom hålla sig kvar där uppe och bli IFK Göteborg bättre? Ja, det vet sånt. Blir Hammarby bättre till exempel? Blir Djurgården ännu bättre? De var lite en överraskning och kan det ska bli kul att se Östersund faktiskt lite grann i allsvenskan. Då ska det gå för Jönköping Södra från charmiga Stadspark. Men redan nu känner jag att det ska bli kul att se.
Jo, men det är roligt. Det är alltid roligt. Men och Sirius
imorgon när det är torsdag så spelas första matchen mellan Sirius och Falkenberg
i Uppsala. I Uppsala, sen så är returen på söndag då eller?
Japp.
I Falkenberg.
Den är väl lite 50-50. Nej, jag tror Falkenberg kanske är för lite favorit.
Jag tror det också.
De ämnena vi hade till uppe till tals senast, Olsson, gav resultat.
Ja,
i våra sociala medier. Ja. Det var mycket som folk tyckte var intressant. Du har ju koll, du som är vår vad heter det? Förr i tiden. Man skrev till barnombudsmannen.
Du, jag måste ta fram ficklampan. Fan vad mörkt det är i huset. Mina linser är lite konstiga. Nej, men det var mest där hur tränare är klädda. Liksom, vi kommer fram till det. Och det i kostym och vilka som är. Men så sa vi att Henrik Larsson är väl lite overall och sådär och flera andra. Men så är det en Christian Nordin som skriver att Henke är rätt snygg ändå. Det är Puma joggingskor, Puma smala svarta byxor enligt målvaktstuket, så har han träningsjacka. Sen har han en liten kommentar till det. Han tror det kanske beror på att Henke är beredd på att hoppa in ifall det skulle hända någonting.
Det tror jag nog att han skulle vara.
Ja.
När han var i Landskrona Borg som tränare så hade han inte alltid träningskläder, utan ibland hade han jeans och tröja och
skjorta. Ja, det stämmer, det kommer jag ihåg. Ja. Det hade han. Mm. Ja. Och det var ju Per Winberg som startade detta. Han skickade då hur vi skulle, och jag tror att du och jag sa om det kom från England eller något, men han tror att det här med att klä sig lite finare, lite bättre, att det kom från Italien. Jag är inte säker på det heller. Och han undrar dessutom om det var Svennis kanske som satte någon trend för svenska tränare. Men jag kommer ihåg att när Göteborg var ute i Europa på Svennis tid, då hade han ju en sån ful träningsoverall. Va? Det var ju ingen...
I vindtygsmatt.
Ja, typ så, ja. Ja. Mm. Men sen så är det ju, många har också skrivit om, har ni sett Hasse Larsson, han som tränar med Hjälby, det var tydligt, han körde kortbyxor, träningsjacka och fotbollsskor senast. Och det är ju starkt.
Det låter som Hasse Larsson.
Mm. Sen är det en som heter Burek. Han håller med, vi talar ju om mjukisbyxor, att det var Östersundspelarna kommit in på Sopar, vad det är. För att de hade mjukisbyxor, och då säger han att det är klart det är en styggelse att gå i mjukisbyxor offentligt, och det kan vi alla hålla med om.
Nej, fast alla höll inte med om det. Det var ju många som höll med. Det var ju humor på alla sätt och vis. Både det att de gick till Sopar och att de inte släppte in, att just Sopar inte släppte in dem, bara det. För de hade annorlunda klädsel. Men han, modegurun i café, Daniel Lindström, skrev ju någon sorts artikel om att nej, just nu är mjukisbyxor det hetaste som
finns. Jaså?
Ja.
Wow.
Så kan det ju vara i den lite ultra modevärlden, du vet.
Den kan jag också.
Ja, men det är ungefär som man går på en modevisning. Så stora modehusen så kommer det liksom någon tjej i någon dräkt som... Där hon ser ut som en påfågel eller du vet. Mm. Det sticker ut fjädrar som ingen människa någonsin...
Nej, aldrig kommer att...
Eller männen går i kavaj med grodmansdräkt under och avslitna armar och kortbyxor och rugbyskor när det finns. Jag fattar vad du menar. Alltså, då kan det sägas vara inne, men det är ingen jävel som kommer att gå i det någon gång. Kommer att köpa det. Det var ju hett lite grann med kavaj och kortbyxor till kavajen som matchade. Mm. Men det var ju ingen som... Ja, men... Det såg man bara på lite visningar. Och sen såg man det kanske någon enstaka i New York och Stockholm och sådär.
Ja, jo, jag såg någon enstaka i Stockholm när jag var hemma. Då kom faktiskt att wow, man ser någon på stan liksom. Kommer lite på ett följe över Stureplan. Nej, det är inte många. Men det var kul, du nämnde rugbysko. Det var ett annat ämne. Det som är så lustigt också, man då tar upp det, jag vet, när jag kom för något år sedan och flyttade till New York. Man började skriva om baseball eller basket. Alltså amerikanska sporter då. Det blir en fruktansvärt genomslag. Det är precis som folk sitter och är enorma experter på dels sporterna och dels olika lag och dels olika spelare. Man har full koll. Alltså rugby är ju... Jag kunde inte se den matchen heller. Jag var i Holland eller om det var Belgien då. Så att jag kom inte i närheten av en tv som satt och signerade böcker hela dagen. Men alltså som det har engagerat. Det är en som heter Stefan Lundström. Han kan verkligen sin rugby. Alltså, vi talar om Nya Zeeland, att det var väldigt tufft. Det är ju det de gör, den där strids, det där de ställer upp innan. Det är liksom en maorisk haka, tror jag det uttalas. Och det är ett stridsrop, det är tänkt att skrämma fienden. Och tittar man på den så kommer man att se att de såg faktiskt lite skeptiska och rädda ut den så på andra sidan. Men han sa också att de som spelar Nya Zeeland, alltså All Blacks, de spelar bara i det laget. Alltså det är den här lag de spelar i. Det har jag...
Ja, men jag såg det var superintressant. Ja. Det var ju också därför de förmodligen kunde ha likadana skor. Ja. Alltså likadana, de har en avtal då, svarta. Men jag undrar liksom inte, men då måste de ju bli som, hur många matcher spelar de där?
Nej, jag fattar inte heller. Men det är ju lite som, alltså jag hade en diskussion på Jones här om kvällen med en man som han är filmklippare, han har bland annat klippt tv-serien The Wire, han är väldigt bra, man kan diskutera, jättebra att prata med och rolig och allt sånt, men när vi då sa att alltså, nu avgörs det i Sverige liksom fotboll och sånt där, och han liksom, wow, har Sverige en egen liga? Ja, det är klart de har en egen liga. Oj, så säger jag. Och sen är det Champions League, men vadå? Har alla lag en egen liga? Eller alla länder en egen liga? Nej, men här är ju liksom landslagen. Här tar damlandslaget. De spelar ju bara i damlandslaget. Det är ju det de lever på. Men de här Nya Zeeland i alla fall, att om de någon gång skulle bli proffs och gå dit, då får de aldrig mer spela i landslaget. Det är omväxt. Vilken lustig grej.
Ja, det är lite speciellt. Då, för att de kan ju inte spela så extremt många
Nej,
matcher.
Man tycker det.
Varför de inte kan då, för att bli proffs i England där det är stort och man kan tjäna pengar och så, det förstår jag inte. Nej.
Men det är ju lite speciellt då. Men du och jag, vi talar ju också om att, eller många då förra gången om rugby, att de gnäller ju inte, va. Det är ju liksom, vi sa där var fotbollsspelare så hade ju fan burits ut på bårar i parti och minut. Och en som heter Erik Ahlberg, jag vet inte hur man gör, det går säkert att leta upp på YouTube. Han har skickat ett klipp, länkat ett klipp, där en dummare som heter Nigel Owen i en match kallar till sig två spelare och läxar upp dem. Och så säger han till den ene att han liksom klagade, och så sa han, remember, this is not soccer. Att han sa att det här är inte fotboll, det här är rugby liksom. Det är jättekul och fantastiskt dumma den Nigel Owen, vilket han hade en sån pondus och bara tog dem till sig, och de stod och lyssnade, okej. Det var jättespännande. Som en liten humor här liksom, att de heter All Blacks, och jag tror Magnus Larsson skojar, alltså Nya Zeelands basketlag, de kallas Tall Blacks. Det var väl ett skämt som du uppskattar?
Ja, jag tyckte det var ganska bra. Tall Blacks.
Men jag har också fått en som vill att, när nu Staffan Monsieur Olson i Paris, à Paris, en som heter Dan Jönsson, han vill vi ska ge Monsieur Olson ett uppdrag, eftersom han nu ändå är redaktionsmedlem och kan han göra någonting. Han undrar, varför har handbollstränare alltid jeans? Och det kan få det. Har de det? Och han sa, jag tänker, ja, faktiskt.
Ja, men det har de. Ja. Fan, det är sant ju. Det har de ju åtminstone rätt många, ofta förbundskajat, även med andra tränare. Det är nog jeans och gympaskor. Ja, men det är sant. Ja. Det är nog så,
Jag har inte tänkt på det, men det är så jag också, när han fick den började jag fundera tillbaka. Ja, kanske det. Men då tycker jag att vi frågar Monsieur Olson varför det är på det viset. Så kul att höra om han hör av sig, så han kan få komma.
Nej, men alltså, det är sant. Och basket är ju då av tradition kostym, eller
hur? Ja.
Men just handboll så då är det för att ja, det basketen är något amerikanskt såklart, men eller hur, det måste det ju vara att man kör.
Ja. Jo, men det var väl när det kom någon, vad hette han, den första amerikanska coachen som kom till, det vet jag. Ja, då tyckte man var så lite häftigt när han kom och coachade vilka det nu var i Sverige. Alvik, det var de som, de vann väl allting ett tag. Det var så häftigt att se då en amerikansk tränare som kom i kostym, skjorta och slips. Det var lite tufft.
Mm. Ja, härligt. Vi ska fråga Olsson. Jag vet också att när vi ändå är inne på det, du har, det alltså, den amerikanska fotbollen är igång, eller hur?
Ja, den är igång. Och nu förlorar du vår vän Mattias Ly. Han håller på Green Bay Packers, så han förutspelade nu att de skulle slå Denver Broncos så lätt som helst. Men det gjorde de inte. Man ser det, inga lag är obesegrade. Men den stora matchen är de jag håller på i det här sammanhanget, det är New Orleans Saints. De mötte New York Giants hemma och Saints har verkligen inte gjort så mycket den här säsongen. Men de vann alltså 52-49. Helt otroligt. Helt otroligt slut med vad heter Drew Brees, quarterbacken i Saints. Han, jag vill se om jag har skrivit upp rätt här. Han kastade till 7 touchdowns.
Oh, wow.
Och Eli Manning tror jag kastat till 6. Och detta ska vara något rekord att quarterbacks i en och samma match har aldrig kastat 13 touchdowns. Så att, det var en sån vild som kanske tror att Mattias Lyon skulle kalla för pang-pang-match. Han sa alltid sådana lustiga uttryck. Men det bästa ändå är att Kansas City Royals vann ju World Series. Jag såg inte den sista matchen som jag då befann mig i Benelux-länderna. Mm. Men det lustiga är ju att New York Mets, ingen speciell grundsäsong, men de gick ju förbannat bra i slutspelet och de gick till final och alla skrev upp det och så vidare. Och sen förlorade de. Och du märker att alla tidningar de liksom vänt sig emot och det här var inte klokt och det här visade bristerna. Här visade Mets bristerna. Nu måste vi göra så av med den och göra så av med den och nu måste det gå inte ha dem för att göra om sånt här. Jag tänker, men herregud, Kansas City Royals var ju de var ett bättre lag helt enkelt. Det kvittar ju hur man hade gjort. Det är klart de hade kunnat köpa till sig ett gäng kanske i förväg, men när de väl möttes i den här matchen så Royals som spelar ju fantastisk baseball.
Kansas City Royals var baseballens IFK Norrköping.
Ja. Ah, de var ju i final i fjol också och förlorade de den.
Alltså, jo, men just att de var ju bättre fast ingen riktigt ville acceptera eller tro det.
Nej, i New York var det nog inte så att ingen ville acceptera eller tro det. Nej. För att här var det liksom att okej, nu kommer Mets att göra det här nu. Och det gjorde de i början. Men grejen är att det var ju lite tunt. Mets har ju unga pitchers och de är sådana, alla, nästan alla kastar, ja, som en häst sparkar man. Så här, de kastar ju liksom 100 km i timmen går bollen. Men det var väl ganska lätt för Royals då. De visste ju hur pitcherna skulle gå liksom. Det var liksom inga större överraskningar. Och de kom alltid tillbaka. Som en kompis till mig sa att de är som en blöt björkkvist. Den går inte att böja. Hur man än gör så kan man kan inte bryta den. Man kan inte knäcka den.
Man kan inte knäcka den.
De är så sega och kommer igen och vinner på slutet. Tyvärr fick jag inte se de sista matcherna. Men det var en rolig serie.
Jag har noterat ett par saker från veckan, alltså det, framförallt från när man har varit i Ukraina och man glömmer så lätt bort att vi har pratat om det tidigare. Men manbaggen har tagit ett helt nytt liv också. Alltså, de går fortfarande omkring i öst med Adidas-brallan, du vet, träningsbyxan, ja. VCT-material. Kommer du ihåg VCT-byxan?
Nej.
Ja, men det är en sorts, det var ju en gammal tennisturnering, va? VCT.
Ja.
Turneringen. Som är för övrigt en sån gammalt roligt radioklipp när någon nyhetsuppläsare skulle läsa om någon Björn Borg hade spelat. Du vet, ja. Någon som aldrig någonsin hade visste vad sport ja. Var för någonting. Så hade du läst hon fel utan att fatta att hon läste fel. Så hon läste och Björn Borg besegrade igår Raul Ramirez i finalen av VCT Turin Rinfen i Dallas med 3-1 i set. Men då hade ju någon... Nej, jag menar förstås turneringen. Men hon läste Turin Rinfen. För att hon hade sett att det stod så. Ja, skitsamma. Men den lever kvar, det är spännande. Det är samma, det har jag ju männen i. Och det är också så specifikt, speciellt. Kvinnorna i öst, generellt sett, gör det känslan man får. Jag gillar ju att titta på kläder och sådär. Ja, men så, jag får känslan att de gör liksom allt för att bibehålla någon sorts manner och, alltså, och kanske inte ha det så bra ställt, men ska åtminstone se till så att de har schyssta kläder på sig och det piffar upp sig, eller hur? Alltså i klädmässigt. Snygga skor, eleganta kläder i håret sådär, medan männen mera ser ut, kan se ut hur fan som
de helst. De släpper allt, ja.
Ja, men de alltså, och går i de här jävla träningsbyxorna. Ibland ser de kvinnan som ser ut som att hon är på väg till fest.
Ja.
Men bara det att de har klätt upp sig och det är någon sorts värdighet, kan jag tycka, i kvinnornas sätt att föra sig och klä sig. Just medan männen bara skiter i det. Men en sak. De har ju ändå denna, de har ju ändå man-bagen. Mm. Männen. Jättestora, starka, muskulösa män. Men de har ändå den här lilla man-bagen som ju Hasse Linné hade ju man-bagen.
Hans Linné hade alltid en man-bag.
Lite man-bag. Ja. Kallas även i Sverige lite orättvist för får man väl säga utan att... Ja, det har ju kallats bögslunga i många år. Men slunga i varje fall. Men nu är den helt utvecklad, denna lilla manbag. Jag tycker förut att det är rätt fult. Men smaken är ju som baken. Nu finns det... Innan var det en sån modell, man hade en rem runt handleden. Mm. Det var väl sån som Linné.
Ja, det hade han.
Och sen så kom den här lilla smäckra saken som man hängde med ett axelband. Som man hängde liksom över, snett över kroppen sådär. Så satt den i sidan. Smal, ja, Louis Vuitton och sådär kunde vara. Det helt nya är ju en liten jävla manbag som är som en liten handväska med ett litet handtag. Jag lutar sån bild, ni kan kolla på mitt Instagram-konto och även Twitter-konto där en man har en sån, och det är jättemånga som har den nu. Så det är som en förkrympt ska vi säga damhandväska, om man får säga så, som är som en manbag och som går omkring och håller i det. Jag har bara sett att det ser, du vet, ukrainska män oftast rätt bastanta
som kommer en sån liten lilla jävla väskan. Ja, det var en väldigt rolig bild du har lagt ut.
Och där har de ju ciggen oftast då, nycklar och sånt, säger folk då, som kan sina manbags. Det lever kvar och det har utvecklats. Och de vill ha den lilla... Det ser lite konstigt ut när de går och bär på den här lilla grejen. Så som det ser ut som de går och bär på en liten... Jag vet inte. Det ser för allmän löjligt ut om jag ska berätta. Ja.
Det är bara några timmar sedan nu som jag träffade Olle Jönsson. Sångaren i Lasse Stefans. Ja. Han åkte över hit enbart tillsammans med Jakob Ekendahl, killen som jobbar på skivbolaget som de ger ut sina skivor på, för att se Don Henley. Som var trummis i Eagles, finns väl fortfarande. Men han har nu gjort en egen skiva igen och spelade på Beacon Theater. Och Olle var helt knäckt. Han sa, nu kan man lägga av liksom. Den jäveln, han är så bra. Och man förstår det. Han spelade Eagles och då trummade han och sjöng samtidigt. Och det gjorde Olle också när han fick problem med händerna. Han kan ju inte hålla i trumpinnarna, så nu sjunger han ju enbart.
Aha.
Ja, det var ett kul möte.
Han kom ju fram till mig när jag var på Scandic Park och sa, hallå din buse.
Ja, du sa till mig också, du din kompis, han där som ni gör podcast med. Jag gick fram till honom, slumpade ryggen och sa, hallå din buse. Ja, så vet han, berättade det. Så hade vi en lång utläggning om Lasse Stefans där. Nej, men det var, vi var på Jones och käkade lunch. Och det var spännande, det var roligt och... Jag var så där stött på honom lite här och var och sagt hej och aldrig suttit ner och pratat, men vi fanns att och pratade ganska länge. Det var trevligt.
Ja, vad härligt. Nej, vad jag tänkte på, det var lite musik och du vet, ibland så kan ju fotbollsspelare tycka, hur kunde jag få en 1 eller en 3 eller en 4 eller vad det nu kan vara i betyg? Ja. Och jag tittar ju väldigt gärna på Så mycket bättre, som är ett musikprogram för övrigt. Som ju i år har med bland annat Niklas Strömstedt, som jag känner lite grann och sådär. Och andra, ska vi säga det också, som är kul att titta på. Nej, men, och då så läste jag av en händelse, då hittade jag någon som hade länkat alla som hade satt betyg på låtarna som hade gjorts. Ja. Alltså det var verkligen, det är, det handlar ju bara om den betygsättarnas tyck och smak, och det kanske det ska göra också.
Ja.
Det. För att det blev inte som att om det var bra eller dåligt, utan jag kan ju inte musik. För jag tyckte ju vissa grejer var bra, men det var jag som tyckte det var bra. Så det går ju liksom inte att säga att det var... Men det var ju något som tyckte det var skitdåligt. Ja.
Men vad menar du? Vad vill du komma fram till? Ja, du skrev om detta. Jag fattar inte vad du menade. Men du ska ju fram till att...
Jag vill komma fram till att vi fotbollsjournalister som sätter betyg är i jämförelse eniga.
Ja, det var så du menade, ja.
Mm.
Okej.
Okay. Var det så jävla svårt att förstå? Liksom?
Ja. Det var det faktiskt. Jag fattar, du förklarade ju inte tillräckligt. Du bara satt och pratade om den och,
ja, men det gör
och,
det.
Och där länkade den och inte fan vet jag.
Ja, men vi är i jämförelse eniga.
Mm.
Så är det. Ja, det var bara det. Är jag fel på det?
Nej. Jag följer det inte. Jag ser det inte. Jag vet bara att när Bruce Springsteen är i Sverige, då får alla ger alla låtar 5. Det är man på den säkra sidan. Det är så 5 rakt över. Mm. Jag såg förresten att Ulf Lundell, som har fått så mycket skit, han får ju bra betyg på sin senaste turné. Han fick 5 getingar i getingen. Det var inte fyskam.
Nej. Det hade varit överraskande om man hade fått det i bladet.
Alltså?
5 getingar.
Ja,
5 getingar.
Ja. Det är så lätt att säga. 5.
Du, innan vi avslutar, jag skulle säga att jag råkade ut för en solstorm.
Mm.
En solstorm den här kväll, för att vi tog precis när vi hade satt oss på detta knökfulla jättelika Lufthansa-plan som skulle ta oss från München. Vi flög Lviv München och sen München Stockholm, så fick vi reda på att det gick inte att flyga till Sverige. För det var någonting som hade hänt med radarsystemet, då kunde man inte förklara vad det var. Då satt vi 2 timmar blickstilla på plattan på planet alltså, innan vi lyfte.
Wow. 2 timmar.
Ja, 2 sketna timmar liksom. Oh. Fruktansvärt säkert. Och sen när jag kom hem så kollade jag på telefonen och stod direkt att Sverige utsätts för en solstorm. Jag vet inte vad en solstorm är, men nu har man varit med om det. Eller inte riktigt, men nästan.
Ja. Men det stod ingen förklaring till vad det var.
Jo, men det var någon sorts... Det var ju någon sorts... En solstorm var ju... Jag fattar inte riktigt, men det kunde på något vis
ställa till det
i atmosfäriska störningar kunde det bli, ja. Tror jag. Det så det beskrevs, så att det slog ut vissa såna här.
Men det intressanta är, jag läste din Instagram att du skrev, varför släpper de ombord en, varför ska man ut och sitta på plattan i 2 timmar? Det var det en som hade svarat, hon sa att jo, det är så ett flygbolag. Så när planet lämnar gaten i tid, då är de i tid. Då kan de visa, ja. Då kan de, att, det, att man säger att de sitter 2 timmar på plattan, det såg inte i statistiken, utan då är det, och det var Lufthansa. De är alltid i tid, även om det är solstormar, för de lämnar. Då har jag aldrig vetat, det var en kul...
Av någon jävla anledning så var det precis som vanligt, att när vi väl hade kommit på planet, då fick de reda på att det inte gick att flyga.
Ja.
Då, precis då. Ja. Boarding completed, and by the way.
Vi kan inte
får sitta här i par timmar.
Men du, när jag flög från Bryssel till New York här morgon, flög United Airlines, och aldrig varit med om det heller. Man stod och väntade där vid gaten. Helt plötsligt kom piloten fram, grep en mikrofon och sa: "Ladies and gentlemen, my name is Tom Brady." Eller hette han inte, det var någonting sånt. Och så sa han bara liksom: "Look, I'm the captain on this flight." And så sa han det, att vi har bråttom. Vi måste iväg i tid, för vi har en curfew, alltså vi måste vara på Newark före 1 lokal tid. Därför att sen kommer Barack Obama med flyg och då stänger de allting. Är vi inte framme 1, då får vi cirkla 1 timme runt Pennsylvania och var de än är. Och det vill inte ni. Och framförallt inte jag, för jag vill hem. Jag har varit ute. Så please, ladies and gentlemen, get on this flight and be quick about it. Take a seat and get on board and I'm gonna fly you there. Och ja, för det kändes som det tog 10 minuter för boom, boom, hela planet fullt, och vi startade 10 minuter innan vi skulle, och vi kom fram i tid. Jag tyckte det var lite roligt.
Underbart ju. Tom Brady, vilken kille. Ah,
han hette Tom, jag kommer inte ihåg vad han sa som efternamn. Han var bra.
Mm.
Nu har du hostat. Du drack, jag ser du dricker varmt med den där jävla hostan. Nu får vi sluta.
Glöm inte att höra av er till våra Twitterkontor. @ekvall W eller @MatsOlsson.ny. Det ska vara kul att höra vad ni tycker och tänker om de ämnena som vi tagit upp den här gången.
Ja.
Eller hur Olsson? Ja. Timmen, det är ju gått jäkla snabbt.
Det gick väldigt snabbt.
Det går snabbt när man har roligt. Ja. Och så får du ha det så jäkla bra i New York så länge. Ska du vidare på någon andra sån turné över hela världen?
Nej, men jag har sagt att I'm ready to go anywhere. Och jag ser fram emot Tyskland. Alltså Tyskland kommer boken att släppas efter någon gång februari, mars. Och jag åker gärna runt 10 dagar i Tyskland med snabbtåg och sånt. Jag kan bli en sån som vår vän Capacity Now.
Han kan ju ta med det.
Ja, det kan ju vi kan äga ihop. Ja.
Bra Olsson, skaffa dig en manbag.
Nej, ingen manbag, jag vill inte ha en manbag.
Adjö.
Vi hörs, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Se/podcast och på iTunes.